Nu ska det handla om deltagande scenkonst eller interaktiv scenkonst som vi också kan kalla det. Och det här ska vi prata om med utgångspunkt i två aktuella verk. Dansföreställningen Puls på Nationaloperan och teaterföreställningen Stay Hydrated av Blaue Frau. Och med mig för att diskutera de här verken har jag kulturredaktörerna Otto Ekman, Jenny Jägerhorn och Kia Svetihin. Och vad är då interaktiv scenkonst? No, det kan ju i sin enklaste form vara bara egentligen att bryta den så kallade fjärde väggen. Att de som står på scenen närmar sig publiken, som man erkänner att det är vi som är här tillsammans. Det finns ett här och nu. Men idag så ser vi också föreställningar där publikens engagemang kan vara en central del av själva verket. Och helt inledningsvis så är jag nyfiken på vad ni generellt sett tycker om scenkonst där man blir aktivt involverad.
Jag tycker det är kul. Alltså det är ju på många sätt verkligen tidens melodi. Vi har lite lämnat det här gamla uppifrån perspektivet där det finns en tydlig sändare och en passiv mottagare. Och det här lyftes också fram i Magmas teaterrapport som kom ut här för ett tag sedan ganska nyligen. Om att teatern, alltså att man menar att om teatern ska förbli relevant i samtiden så måste man också våga bjuda in publiken i rummet. Och sen vill jag bara påpeka att det här är ju inte något helt nytt fenomen. Redan för 30 år sedan så hade Ohanna Harin, Minus 7, som också sågs på Nationaloperan 2010. Och jag har själv alltså varit ballettdansare, men jag minns nog det här med att när de, alltså i det här verket så går de omkring och bjuder upp publiken till scen där på slutet. Och jag var alltid sådär när jag satt någon gång i publiken och sa, please, ta inte mig. Men idag ser vi det här lite överallt, alltså i Virus, Doves and Bloods, Kullbergs Sylf. Tänker Valtteri Raikal, jag hade sådana här immersiva föreställningar där publiken gick omkring liksom, och följde verket till exempel utanför teaterscener och var på det liksom delaktiga i. Han började med det redan för 15 år sedan. Mm. Men nu är det liksom inne.
Ja.
Jo, alltså det där, för att lite ta upp det här som du talar om och fortsätta på det, så alltså det här med, det har ju en ganska sådär liksom ett dåligt rykte på det sättet. Eller väldigt många som hör, tänker jag, det här så här deltagande scenkonst så associerade med just det här, att nej, ska jag nu bli, vet du, plötsligt kommer strålkastaren från scenen just på dig i publiken, alla tittar på dig, du måste göra någonting liksom sådär. Och det har liksom fått det, för många förknippar det allt för ofta med liksom den här mardrömsvisionen. Det kan vara så jättemycket och se ut på så många olika sätt, så jag tycker, jag håller med Jenny att jag tycker att det är roligt och nice, och jag oftast i 9 fall av 10 så är det liksom uppbyggande och roligt att tillföra någonting. Eller åtminstone 8 fall av 10.
Okej. Okay. Kia, skräck eller förtjusning när du vet att det handlar om en interaktiv föreställning?
Definitivt skräck. När jag tänker på deltagande eller så interaktiv scenkonst, så tänker jag att det handlar liksom just om att då bli uppbjuden på scen. Det här som ni pratar om, att det där strålkastarljuset kommer på en. För mig är det helt fruktansvärt. Så det tar ju bort hela liksom fokus från det där att jag får sitta och njuta av ett konstverk, att sitta i pisse bara och vänta på att liksom, när ska de plocka upp mig, att jag kan gå dit upp och skämmas. Och sen tycker jag att det här med att röra sig fritt i rummet är en annan del av den här delaktiga konsten som jag tycker om. Som Blaue Frau sysslar med, som vi ska prata mer om, alltså den här Stay Hydrated, men de har gjort det med många och säkert andra, alltså konst eller så teatergrupper. Och sen tycker jag att de här att fatta beslut som påverkar handlingen, fruktansvärt. Och att fysiskt interagera med den här performen, fruktansvärt. Så alltså, jag avskyr deltagande teater. Jag vet inte ens om det hjälper. Alltså att jag kan tycka om det där också som Puls, på, som vi ska prata med Jenny. Där är det ju så här rave i pausen. Men vi kan se. Jag är gärna med att fundera kring vad det betyder för mig som åskådare. För jag tror att det här handlar om mitt kontrollbehov. Det vill säga att jag vill ha min egen integritet när jag sitter i publiken.
Nu ska vi ta fram de här aktuella verken då. Puls på Nationaloperan, en triptyk av dansverk. Jenny, vad handlar det om?
No, den fortsätter på förra årets koncept med transi och handlar om att förvandla operahuset till en modern klubb med förfest, pausfest och efterfest i foajén. Den här gången var det under ledning av en trendy DJ, DJ Seven. Och när de lanserade det här konceptet då i fjol, så det blev ju liksom lite sådär att oj, operan gör någon sån här, det här är ju helt nytt. Så tysk tv kom på plats och filmade, det var liksom grejer.
Då har man något nytt att komma med.
Ja, och senast så är det nu en typisk sån trippelkväll. Det finns alltså inte någon sån här klassisk helaftonskväll med ett narrativ, utan det är fristående verk med någon sorts övergripande tema. Och här marknadsförde man det då som en liksom gatudans, men det var nog inte precis kanske gatudans vi såg eller någon hiphop, utan ballettens väldigt klassiskt skolade kroppar som dansar urbana stilar eller liksom försöker på något sätt bryta ner finkulturens murar. Och de här verken då, Lips on the Ground, Anne Maud Maron och Egoac, så de är alla urpremiärer. Så man kan också säga att det är lite så här grisen i säcken, att man vet inte riktigt vad man får alltid, utan det ser man sen först på premiären. Och Bintou Dembélé kan man ju lyfta fram, en ikon inom fransk hiphop som också var den första svarta kvinnliga koreografen någonsin på Parisoperan. Och den här Anne Maud Maron, så, som alltså på svenska betyder i en brun genre, är på det sättet intressant att den utmanar då den här klassiska balletten med vit norm och för in rörelser från förslavade människors traditioner. Och liksom, hon använder också sina förfäders vardagliga liksom gester i det här. Och det blir ju en krock någonstans då med de här ja, vita dansarna på scen. Om man ännu snabbt nämner den här Julian Nicosia, Lips on the Ground. Han har en liksom akrobat bakgrund. Han började dansa med unga flickor som dansar ballett, och han var själv en 17-årig hiphopkille. Så på det sättet är lite intressant. Det är liksom otroligt teknisk briljans. De är otroligt vackra kroppar som rör sig unisont. Så där liksom, wow! Men kanske inte samma på något sätt politiska dans som Dembélé till exempel. Och sen Larkin Poynton Olabarria, Egoac. Det är en baskisk-amerikansk koreograf som tar in liksom locking i den här dansen. Och här är det liksom berörande när man sen får läsa att en av de här dansarna flydde kriget från Kiev. Så det får det liksom också en politisk dimension här. Och sen tänker jag också att är det någon skillnad då att hur den musik man lyssnar på. Här är Arvo Pärt och nu får du hjälpa mig, Kia.
Vänta. Den där mitten, alltså Dembélé, det var ju trummor.
Ja, precis.
Och sen den här första, helt otroligt bra EDM, tycker jag att det var. Jag
vet, det är Steve Reich.
Jag kan inte den här musiken, men, den här, men tyckte du alltså att de var jämna, de här? Det var alltså tre, du sa urpremiärer kanske. Ja. Tyckte du att de var jämna, Jenny?
Talar vi nu liksom konstnärligt sett eller hur de framförs?
No, både och.
No, konstnärligt sett så tycker jag att den här Julian Nicosia som han har gjort för Parisoperans ungdomsgrupp, han är ett liksom namn. Tekniskt sett jätteintressant, men konstnärligt så lämnar det nog inte något liksom desto djupare spår hos mig.
Aha, okej.
Okay. Jag älskar det.
Men jag tyckte att de andra var shit.
Aj.
Men jag tyckte att den var otroligt bra. Alltså, så att jag tror att till och med jag var jättetrött. Jag såg den alltså för några dagar sedan och började alltså gråta för den var så vacker.
Den där första.
Ja, men jag tror att det är den här musiken. Jag är ju en raver, så jag tycker om EDM. Och den här musiken gick liksom... Alltså när den går in i en... Alltså om man har varit på rave så vet man så att det går in i kroppen. Och det gjorde den. Och de var så otroligt samspelta. Men jag kan inte se den här...
Tekniskt sett otroligt. Men jag kanske fastnar vid det där att... Jag vet inte. Att det blev kanske, jag vet inte, jag är inne i det här med yta och skönhet nu på något sätt. Så, ja, jag vet inte. Jo, det är helt otroligt, men jag vet inte att är det här, när man ser jättemycket, så är det ibland vissa som sticker ut och som man på något sätt sitter kvar ett halvår senare.
Men det här
är inte för mig ett sånt verk.
Okej. Sen det jag tyckte var besvärligt faktiskt, och det där, ja, det är den här Bintou Dembélé som du pratade om, sån här franska hiphopens pionjär. Alltså att det är så vitt. Och där tycker jag faktiskt alltså att det blev ju kvar hos mig. Det var helt så här bara, gud vad märkligt det här. Alltså det betyder ju då att Nationaloperans ensemble är helt vit.
Balletten är jättevit. Otroligt vit.
Det var som att knäcka fjärde väggen för mig.
I Amerika finns det liksom. Misty Copeland gick nyligen i pension. Hon var den första prima ballerinan, tror jag. Hon är svart.
Ja, jag läste
och vi har haft en kanske, vad jag nu kan minnas. Det finns väl en brun på operan tillfället, om jag minns rätt.
Nu kan ni berätta lite om den här interaktiva dimensionen i den här föreställningen och hur ni, vad ni tycker att det bidrar till. Hur funkar det?
Den interaktiva biten i den här liksom själva dansdansen var kanske då det här mittersta Dembélés nummer där dansarna gick omkring med liksom lampor, fick lampor. Barnpubliken rörde sig lite där i början och mot slutet. Att det var nu kanske den där, så att säga, den klassiska delen. Sen var det ju mer det här då att hur under förfesten så var man liksom, kom man in via den här DJ:ns musik i den här pulsen. Och i mellersta numret så svirar dansarna omkring med bland publiken där. De får igen och dansa då delvis. Och sen efteråt så var det då disco blir associationen, men dans. Och där dansar också Nationalballettens chef Javier Torres och generaldirektören för operan Gita Kadambi.
Mm. Men då det var premiärfest då också då?
Ja, precis.
Och
alla dansarna var liksom med också där och bidrog till den här upplyftande stämningen. Mm. Folk dansade.
Kändes det, Kia, för dig inbjudande? Alltså, var du med och dansade där efteråt?
Nej.
Varför inte?
Därför att det här var liksom, det här var att, alltså också, nu återkommer det här fjärde väggen, men liksom, det här var verkligen att ta ner fjärde väggen för mig. Alltså att det är liksom en DJ som står och spelar EDM i foajén under pausen och efter föreställningen graffiti på ett stort plakat, yo, yo, fellow kids. Liksom att, alltså det, mitt rave-hjärta vaknar inte.
Men Kia, är det här rave? Det försöker de ju inte vara.
No, är det inte lite det de vill? Alltså, nu vill de ju spela elektronisk musik och det ska vara liksom dansfest.
Men nu är ju rave något annat också än bara elektronisk.
Det är ju en skillnad mellan liksom att medvetet ta rave eller liksom en pastisch av rave som inspiration och utnyttja det. Och mycket inom liksom både opera och teater och scenkonst är ju att göra en liksom sådär lite nästan medvetet kitschy och medvetet fake-version av någonting som man återskapar på scen. Så därför behöver det ju inte liksom, eller det behöver ju inte vara handla om att de försöker återskapa. Eller kanske det egentligen är det att många det där föreställningar som tar liksom rave som inspiration eftersom det är så sjukt trendigt just nu kanske lite gör det misstaget att de glömmer bort eller liksom att, eller kanske inte gör misstaget men att de liksom inte riktigt hittar den där balansen mellan att liksom medvetet återskapa en teaterversion av det och att försöka göra liksom själva det.
Men är det de gör? Alltså att jag menar att måste man ta ett koncept så som exakt som det är? Vad får finnas på vilka scener? Alltså jag menar att här försöker de väl liksom någonstans sudda ut lite gränserna mellan finkultur och populärkultur, om man nu ska dra någonstans liksom fack mellan olika former. De här alla koreograferna är koreografer som representerar andra stilar och så leker med dem med det här att vad kan liksom ett klassiskt uttryck vara, hur kan kroppar som är klassiskt skolade röra sig. Om vi talar om det här publiksperspektivet så det här är ju också en, om man nu kallar det för kundgrupp som normalt kanske inte går på klubb, nu har jag fördomar, kanske de alla går på klubb, men att presentera liksom att vad allt kan ett operahus vara?
Det kan vara en plats för människor med mycket pengar. Min biljett kostar 87 €. Jag tror inte att jättemånga människor, i varje fall i de kretsar jag rör mig när jag lyssnar liksom mycket på alltså EDM, electronic dance music, liksom som är musikstilen och sen festen är rave. Så det här är liksom,
ja, om ett rave kostar så där mycket så då är det liksom många, nej, men då håller det på i många dagar och man får ta med allt som man själv behöver.
Alltså för mig blir det liksom problematiskt att man vill så här, öppna dörrarna, titta nu tar vi in då, så att säga vanlig fullkultur. Också för att raven liksom just har uppstått som en motkraft under Margaret Thatchers tid, liksom mot den här ekonomiska kanske grupperingen av alltså också högern. Så jag menar när du sitter där med alla de här tanterna med sina liksom, alltså verkligt fina kläder och också herrar givetvis på operan och liksom fina smycken, så nej, inte det, publiken är ju inte de som går på rave eller liksom lyssnar. Eller, jag vet inte, som jag hittar
du fördomar, vissa
alltså, raven har nu är nog också ganska så där eller det finns väldigt gentrifierade rave för väldigt rika människor också nu för tiden.
Givetvis idag. Men liksom så för mig blev det alltså lika som att du vill ha en hiphoppare som ska ha liksom gatumusik på scen, och då spelar man Arvo Pärt och man har en vit ensemble. Alltså det funkar inte, för det är två rum som lite krockar med varandra.
Vem säger att det funkar, att får det funka eller inte? Får man inte blanda saker?
Man får
det, finns ju, det finns ju scener för olika saker, och sen kan man tycka om någonting eller inte tycka om någonting.
Jag tänker att det kan ju funka, men den relevanta frågan är då mer specifikt, att varför funkar det inte just den här gången?
Den här dansen, det här delaktiga momentet väckte ändå helt klart tankar hos er. Nu måste vi gå vidare till nästa verk. Blaue Fraus föreställning Stay Hydrated då, som handlar om katastrofer och prepping, Otto.
Ja, det där, den går i korthet ut på att vi alla i publiken samlas vid den här hyrbusshållplatsen vid Kiasma. Och så vallas vi in i en hyrd buss, och så åker vi med bussen till en någon liten så här lagerlokal bunker i Vik. Och i den här bunkern så får vi då se ett liksom verk som handlar om prepping och överlevnad och viktiga basförutsättningar för överlevnad, såsom vatten, men också kanske mellan raderna andra saker, som till exempel så här gemenskap, vänskap.
Mm. Vad var stämningen bland er som var där då? För att jag tänker att vara i en bunker tillsammans, det kan ju snabbt bli ganska intimt.
Intimt, ja. Jag gillar överlag sådana föreställningar som liksom är i ett litet rum, och det där publiken sitter runt väggarna. För att då blir det också som att publiken liksom... Då blir det liksom som en deltagande föreställning, utan att någon i publiken enskilt behöver liksom ha uppmärksamheten på sig, för att alla ser alla andras ansikten. Och alla kan studera inte bara liksom det som händer på scen, utan också det där folks reaktioner. Så till exempel när jag för många år sedan, en av de första verken som jag fick i uppdrag att recensera för Husis, så var en sån här tysk föreställning som handlar om tidsresande nazister. Och i den finns det en scen där två typer som är klädda i riktigt så här liksom satsade historiskt liksom korrekta nazistuniformer sätter in ett stolpiller i rumpan på en person klädd som Jesus.
Vad är ett stolpiller?
Det är alltså en sån här tablett som intas liksom analt, vet du, en medicin som...
Okej, ja.
Så de här två SS-officerarna sätter in ett sånt i Jesus. Och det intressantaste här var inte att se själva det, utan det intressantaste var att se de här liksom tre extremt så här coola världsvana teater, liksom coola unga teatermänniskor med näspiercingar som satt helt framför när det här liksom skedde. Mm. Och deras reaktion när de liksom var så där...
Det är ju lite reaktionernas tidevarv också. Allting. Man ska alltid ha reaks på allting.
Ja. Kia, du har också sett Stay Hydrated. Vad väckte den hos dig?
Det är som Otto säger. Alltså, jag måste säga att Blaue Frau lyckas med den formen av deltagande teater som jag tydligen tycker om. Det vill säga, det du sa, att jag inte ens tänkt på det sådär. Att du är hela tiden med. Alla är hela tiden med. Så det här, Blaue Frau gör det här. Jag kommer ihåg till exempel Stork från 2024. Har någon av er sett den? Också Blaue Frau. Yes. Otto nickar. Det är en av mina absolut starkaste teaterupplevelser någonsin. Och det är för att så, där skulle man tillsammans fatta beslut. Och du sitter där och jag är ju så här, jag är så klimatmedveten och jag är så medveten om min position och mina privilegier. Tills du sitter och märker att det är dig själv du skrattar åt. Alltså, du träffar dig själv. Du konfronteras med dig själv under deras pjäser. Och det gjorde jag nu också under Stay Hydrated. Att där är det frågan om just att ska du överleva, hur länge överlever du? Och man överlever tydligen då bara 3 dagar utan vatten. Och då handlar det egentligen om vad händer efter det? Och vem är du när kriget eller krisen kommer? Och det här har jag alltså tänkt på sen jag var sedan 4,5 veckor sedan. Jag tänker dagligen på vem är jag? Jag är antagligen väldigt vidrig människa. Eller, jag tror att jag antagligen är en sån här... som skulle liksom bara ta för mig. Och den bilden finns ju också där. Alltså man tvingas på något sätt gå igenom sådana här saker med sig själv. Och det är det jag tycker om med Blaue Fraus interaktiva scenkonst.
Vi ska runda av här ännu med några av era personliga favoriter eller icke-favoriter. Jag vill bara nämna här att Jenny, eller ni har varit inne på här att, att det här med att aktivera publiken, det är inte någon ny grej. Mm. Och när jag tog upp på redaktionen att vi skulle ha det här som ett tema, så nämnde Thomas Jansson en av hans mest obehagliga upplevelser i den här kategorin.
Och han har sett, är det hur många tusen pjäser?
Så att han har sett en del.
Han har sett den mest av alla jag känner.
Mm. Jo. Och föreställningen var att hyra en kändis som visades på Virus 1994 i Jouko Turkas regi.
Okay.
Och där fanns då ett moment av att publiken uppmanades att äta från skådespelaren Marika Parkkomäkis kropp.
Oh God.
10 manliga åskådare får händerna bakbundna bakom ryggen.
Nej.
Och så ska de äta lakritsremsor som har slingrats runt hennes nakna kropp. Och tydligen, ja, sen när jag läste en gammal recension av den här föreställningen, för jag hade inte sett den själv, så efter pausen så fanns det också ett moment där man fick slicka marmelad från skådespelaren Pia Runnakkos bröst. Så,
hur mådde de efteråt? Men kanske man inte på 90-talet diskuterar sånt här. Hur mådde skådisen efteråt?
Det måste vi fråga dem när vi får tillfälle. Men nu vill jag veta, vad har ni sett för föreställningar med publikdeltagande som har etsat sig fast hos er?
Jag kan börja med en sån här liten throwback till förra gången jag satt här i den här samma studion, och det där om Florentina Holtzinger, för det var alltså en av de grejerna som har liksom både faktiskt på gott och ont, det här liksom både det bästa och sämsta jag någonsin har sett i den här kategorin, eller bästa och värsta, för det har verkligen liksom etsat sig fast i minne på gott och ont. Anyway, när föreställningen Tant spelar på Dansens hus här i Helsingfors, så var det så som Holtzinger ofta brukar göra, hela paketet i ett utan någon paus. Men så var det som en sorts inbakad paus i mitten av föreställningen som ändå var en del av föreställningen, för att vi satt kvar alla inne i salongen på våra bänkar. Under det här lilla pausmomentet så skulle Florentina Holtzinger och ensemblen samla in pengar för att plantera en äppellund i hennes hemprovins Styrien i Österrike. Och det där, för att plantera den här äppellunden behövde de samla pengar. Och då började de liksom samla pengar och be om donationer från publiken. Och det sättet som de bad om donationer från publiken var det att de slumpmässigt valde ut någon stackare i publiken, riktade strålkastaren på den här personen och aggressivt började fråga ut den och liksom till och med pruta upp vad den här så att, hej, hallå, om du har råd med en teaterbiljett så har du väl råd att du donera till miljön liksom.
Nej, det
och
var fruktansvärt.
Verkligen satt den här människan på stället, ja. Och den här stackars personen bara liksom kröp ihop liksom, var inte alls för liksom verkligen led, och det blev verkligen en obehaglig stämning i hela salen, och till slut så pungade den här stackars personen ut med 40 euro för att liksom slippa ut ur den här situationen.
Jag kommer ihåg det här, ja.
Och jag vet inte om de var hela tiden så där att nej, att du måste inte, men så där väldigt hotfullt. Kom ihåg att du får också låta bli, men så där jättepockande och hotfullt, så det verkligen liksom var så där som att liksom temperaturen skulle ha sjunkit några grader i hela rummet.
I hennes föreställning så hade hon ju det här alltså också på Dansens hus. Alltså jag minns den här och jag har samma reaktion som du. Jag såg i Stockholm på Dansens hus hennes A Year Without Summer i höstas. Och där slutade ju också med en sån här bajskaskad där. Det var inte riktigt bajs.
Vi talade om den.
Ja, men där flög de här bajsblöjorna, alltså inte äkta bajs, men ändå flög i ansiktet på folk där på första raden.
Men jag tycker att det är just en intressant kontrast, för att de här liksom aggressiva liksom bajs och sex och vålds chockeffekterna som hon liksom har i sina föreställningar bleknar liksom helt bort och blir till liksom bara sådär. De är inte alls lika sådär genuint liksom obehagliga men också berörande som det här psykologiska spelet som hon liksom att
moraliska alla, beslut.
Det här liksom förnedringsritualen mot den här stackars människan i publiken stannar liksom effektivare i minne än något, vet du, så här kiss och blod och liksom extrem piercing.
Det är spännande, tänk att jag har utgått, ja, extrem piercing höll hon på med just på den där, var det inte på tans?
Ja.
Jag har utgått ifrån att hon gav tillbaka pengarna, tänk det.
Jag vet inte, jag har inte tagit reda på, för att jag vill på något sätt, en del av mig vill tänka att hon faktiskt inte gjorde det, för att det skulle liksom göra den här hela grejen så pass.
Skulle dra mattan under lite om hon skulle ge tillbaka.
Jag vill passa på att rekommendera, jag skrev faktiskt en essä i Ny Tid om den här episoden också, så att om någon är nyfiken på att läsa så hittas den där.
Kia, vad har du för exempel?
No, jag såg i höstas Fat Romeo och Juliet på Virusgäst. Nina Hosias Luoma och Herman Nyby utmanar teaterns kroppsnormer. Jättebra pjäs. Men det som... den var väl också sådär semidelaktig hela genom. Men liksom man behövde inte göra så mycket, men publiken skulle nog vara med. Och när det är det där Virusgästen, man oftast inne i ett jättelitet utrymme. Alltså det är lika stort som den här studion vi står i. Så man sitter typ i famnen och på skådisarna.
Ja, alltså blackboxen är faktiskt ett väldigt... Eller det är skillnad på deltagande teater i en blackbox och i en jättestor teater. Så ja, faktiskt. Okay.
Därför säger jag säkert att det kändes som att man hela tiden var med. Mm. Men vad de gjorde... när man kom in, och det är att jag ska ju alltid vara först, så jag trommar mig först så här förbi alla, och så, och jag var där på vad heter det, premiären, och då ställer sig så här Herman Nyby och Nina Hosias Luoma när man ska gå in, så i dörren mot varandra, och du måste tromma dig igenom deras, då, alltså faktiskt tjocka kroppar, och det här gjorde någonting med mig, så jag blev helt så här, wow, och tycker faktiskt att det här är det absolut snyggaste jag varit med om. Det satt direkt en prägel på, för det de pratar om i den här pjäsen är också så att få tjocka skådisar får inte alla roller. Och det gör ju att du blir, alltså it makes you think. Och är det inte det man vill med deltagande teater, att du vill ha med den här åskåden och tänka. Så att jag måste säga, wow. Alltså överlag, jag tyckte att de gjorde en jättebra föreställning. Och det här liksom präglar hela min, kanske tanke kring den.
Jo, jag har redan varit bitter att jag missade den och det här hjälpte inte direkt. Så tack.
Hej, tusen tack för en intressant och livlig diskussion. Otto Ekman, Jenny Jägerhorn och Jesper Tihin.
Tack.
Tack så mycket.